Det här är en podd från Svenska Yle.
Det är 2 år sedan nu som MeToo-rörelsen drog fram som en orkan och kvinnor i hela världen faktiskt fick mod att berätta om övergrepp som de hade utsatts för. Och efterspelet efter den här dramatiska hösten, det fortsätter fortfarande och inte minst i Sverige. Vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle med Marianne Sundholm i Stockholm. Hej Marianne.
Hej.
Du befinner dig i Stockholm som sagt och följer med den här debatten där på nära håll. De här MeToo-svallvågorna, det känns som om de går högre i Sverige än i Finland. Hur skulle du beskriva det, liksom läget där nu?
De går nog högre än i Finland, klart högre. Vi ser det 2 år senare ser vi fortfarande följder av framförallt den här mediebacklashen som skedde då. Diskussionen i Sverige har handlat hemskt mycket mer om det, trots att det ju då började med ett väldigt starkt engagemang. Det var jättemånga yrkesgrupper som samlade namn och gick ut med historier. Men efter det hade kommit att handla jättemycket om namnpubliceringar, spridning av information som kanske inte borde ha nått allmänheten så snabbt, och uthängningar hade ju handlat om, eller det är det som har diskuterats.
Inte så mycket alltså om själva övergreppen, utan snarare då hur och var man får prata om det. Och vi har ju nu då här 2 helt färska fall och exempel. Och det ena, det gäller då en dokumentär i Sveriges Television, och den fanns också på Yle Arenan här så man kunde se den i Finland. Den handlar om skådespelaren Josefin Nilsson som nu är död och hur hon då misshandlades både psykiskt och fysiskt av sin förra pojkvän. Vad var det som gjorde att den här dokumentären nu då fälldes i granskningsnämnden?
Här handlar det om, den fälldes ju alltså inte för opartiskhet till exempel, utan den fällande domen handlar om intrång på privatlivet. Det handlar om mannens ställning i samhället och om det då är berättigat att gå, om det är liksom av allmänt intresse att gå så långt i att så att säga hänga ut någon.
Mm. Ja, det var ju alltså då den här personen som upplevde att han hade utpekats då i den här SVT-dokumentären. Han nämndes ju inte med namn, men han upplevde att spåren gick liksom ändå.
Han upplevde framförallt att han har blivit utpekad som ansvarig för hennes död. Han är ju alltså dömd för att ha misshandlat henne, det är han.
Och det som ju förstås är viktigt i sammanhanget är då att den här mannen i fråga är då en väldigt känd svensk skådespelare, och därför gick det ju då att lista ut vem det var frågan om.
Och så ledde det ju till en väldigt, väldigt stor kris inom Dramaten också. Och vdn avgick och skådespelare protesterade och vägrade att arbeta med mannen i fråga. Så att det som ju också de här fallen har gemensamt är det att det inte mera handlar om kanske det som har skett i den ursprungliga publiceringen, utan om alla reaktioner i media efter det. Och då blir det kanske ibland svårt att hålla sakerna isär.
Mm. För just precis som du sa, så är det ju så då att det är ju samma som gäller då med Cissi Wallin, som ju då är en känd medieprofil i Sverige. Du skulle kunna beskriva henne lite, vad hon är för en, den här Cissi Wallin, som det här andra uppmärksammade fallet då handlar om.
Hon har varit kolumnist och programledare. Hon är liksom journalist, eller känd medieprofil ska vi väl kanske säga. Hon har också varit känd för en aktivism kan vi väl nog kalla det. På sociala medier, låg bakom till exempel det här knytblusuppropet. Låg bakom också den här Brinn för Josefin hashtaggen som användes efter att den här dokumentären om Josefin Nilsson kom ut, och väldigt många engagerade sig i den saken.
Och då handlar det ju alltså om det då att Fredrik Virtanen var en känd journalist och krönikör på Aftonbladet, och Cissi Wallin Cissi Wallin anklagade honom och polisanmälde honom också för en våldtäkt som då skulle ha skett enligt Cissi Wallin 2006. Sen tog det ju väldigt länge, eller hur, Marianne, innan Cissi Wallin slutligen polisanmälde den här våldtäkten?
Ja, där är liksom 2006 ska våldtäkten ha skett, och det vet ju liksom ingen annan i dagens läge ännu heller vad som hände där. Det är liksom hennes ord mot hans, och därför också gick, när hon polisanmälde det hela 5 år senare, så lades förundersökningen ner för att det fanns inte bevis. Och så här är det ju väldigt, väldigt ofta i de här fallen. Så att den här uppståndelsen nu handlar fortfarande inte om vad som hände den natten, utan det handlar om publiciteten kring det hela.
Och det hon ju alltså gjorde var då att hon berättade om det här på Instagram, och det här, och det fick jättestor spridning. Det var många svenska medier, eller många, alla svenska medier hakade på det här och återgav då Cissi Wallins berättelse under den här MeToo-hösten. Men Fredrik Virtanen reagerade då med att anmäla henne alltså för ärekränkning, eller hur?
Ja, och nu igår kom domen om grovt förtal. Det som rättegången hela tiden handlar om är den här stora spridningen av det som hon anklagar honom för och vad det sen hade för effekter. Det vill säga, det handlar inte om att hon har berättat sin version av historien, utan det handlar om att hon enligt domstolen visste att det skulle få väldigt, väldigt stor spridning, och att det också var det som var meningen med de här inläggen. Det handlar om inlägg både då hösten 2017 och ännu fram till augusti 2018 som de har tagit ställning till.
Hur har den här domen nu då tagits emot i Sverige?
Nu är här ju fortfarande, tycker jag mig se, två starkt olika läger. Det hade varit hela tiden egentligen. Det finns de som ser det som väldigt orättvist att kvinnor som berättar sina, en kvinna som berättar sin historia ska bli lika starkt straffad i offentligheten som den man som påstås vara förövaren. Cissi Wallin och hennes advokat själv tog igår i sina kommentarer väldigt mycket upp det här, att det här är en nedkylningseffekt för hela MeToo-rörelsen och en signal om att man inte får berätta de här kvinnornas historia. De tog gjorde själva paralleller också till domen om dokumentärer om Josefin Nilsson, där den här förövarens namn inte ens har nämnts, och det ändå blir en fällande dom.
Men de då som försvarar Cissi Wallin, och det finns ju många som gör det. Hon har ett jättestort Instagramkonto. Hon har startat en sajt som heter Gardet, som är ett forum då för berättelser av det slaget som hon då för fram. Så när jag liksom tittar där och läser där, så får jag en sån känsla av att de tycker att de nästan befinner sig i ett slags krig eller i en revolution där vanliga regler, så att säga, kan sättas åt sidan för att deras sak är liksom så viktig så att det är av underordnad betydelse om man då kränker mäns privatliv eller så. Kan man dra det så här långt, tycker du, att de resonerar på det här viset?
Nu är det ju det som de kritiseras för också. Alltså precis det att alla medel är tillåtna och till och med kanske kritiseras för att vara orsaken till den här hela MeToo-backlashen som det ändå talas om i Sverige. Här skulle det vara viktigt kanske att man sätter ändå strålkastaren på redaktionerna och mediepubliceringarna som ändå gjordes och som blev klart fel. Här är ju liksom en klar skillnad mellan Sverige och Finland med hur det gick till. I Finland var det aldrig fråga om någon sorts, det blev aldrig det här drevet mot enskilda personer på samma sätt som det blev i Sverige. Att jag tror att det kanske ändå har gjort själva MeToo-rörelsen gott.
Ja, för i Sverige är det ju faktiskt så att stora etablerade mediehus som Expressen och Svenska Dagbladet och Sveriges Television har ju sen faktiskt också fällts i granskningsnämnden för namnpubliceringar och sådana fall har vi ju inte i samma utsträckning i varje fall alls i Finland.
Nej, i Finland hade ju redaktionerna var väldigt, väldigt noga med att, och jag minns att jag hade känslan av att det till och med var ibland för, inte kanske för noggrant, men jag menar det här att vem drar gränsen för hur många kvinnors berättelser det måste finnas innan man kan gå ut och berätta om en och samma förövare. Det handlar ju ändå om att få slut på ett existerande problem och också varna folk som en man i en viss position fortfarande arbetar med. När regissören Lauri Törhönen avslöjades, eller hans trakasserier och övergrepp avslöjades, så var det 20 kvinnor som hade berättat om dem. Det var liksom ett väldigt, väldigt stort journalistiskt arbete. Och samma sak är det ju med den här, det som sen ledde till stora krisen inom Svenska Akademien, alltså Matilda Gustafssons arbete med han som först kallades bara kulturprofilen, alltså Jean-Claude Arnault, alltså inte ens namngavs i början, alltså 18 kvinnor hade vi där, och det ändå handlar om, och där också fler kvinnor som har kommit upp efteråt, att var medierna i de fall där det har enligt både domstolar och allmänheten gått rätt till, så handlar det om väldigt, väldigt många kvinnor som har vittnat om de här männena.
Ja, precis. Det är ju bra i sammanhanget att komma ihåg just precis det, att all rapportering om MeToo och övergrepp har ju inte liksom gått över styr eller har ju inte sen lett till förtal. Och det är just som du säger precis att Dagens Nyheters avslöjande om Jean-Claude Arnault då, som först kallades för kulturprofilen, där gick det ju som du sa journalistiskt och etiskt korrekt till, och den här Matilda Gustafssons arbete där var ju, det genomsyrades ju också av stor noggrannhet. Jag läste, du intervjuade ju henne här nyligen, Marianne, hur skulle du liksom beskriva henne, hur hon hade jobbat och hon hade tänkt med det här?
Nej, hon är nog hon var liksom i intervjusituationen också väldigt noggrann och eftertänksam, valde sina ord rätt, och det är liksom det som genomsyrar också hela den där bokens språk, både i hur hon väljer orden där och i hur hon beskriver, i det hon beskriver om hur hon arbetar med det här avslöjandet, att det var så väldigt, väldigt viktigt för henne att det skulle bli rätt. Och ändå talar hon ju också, trots det här stora arbetet hon gjorde, så talar hon väldigt mycket om att hon var så rädd för att de här kvinnorna ändå inte skulle bli trodda. Att här har liksom den här backlashen inom media här har liksom sen också handlat mycket om den diskussionen, att det finns en rädsla för att det har lett till att kvinnornas historier inte blir trodda.
Och där kan man ju faktiskt nästan säga då att stora tidningshus eller mediehus också då på sätt och vis har bidragit till just precis det, eftersom folk var så, eller journalister var så snabba med att gå ut med namn utan att tänka efter. Så det är ju många komponenter då så att säga, eller många medskyldiga om man säger så, till den här backlashen.
Och det är kanske en del av kommentarerna också om fallet Wallin och Virtanen igår, att hur stor spridning skulle hennes egna inlägg på Instagram ha fått utan att medierna gick så igång på det. Här är också en stor skillnad till Finland, ser vi i det här uppropet Dammen brister, som handlar om berättelser om kvinnors berättelser om trakasserier och övergrepp i svensk Finland. Där var ju bakgrundskrafterna från början väldigt, väldigt noga med, både under publiceringen på webben och under sen när berättelserna publicerades i en bok, att så långt som möjligt anonymisera de här berättelserna, så att det inte handlar om att hänga ut förövare, utan så att det handlar om att, eller så att det blir kvinnornas berättelser som är i huvudfokus, så att man mera skulle komma åt strukturerna som tillåter ett sånt här beteende och inte att det inte skulle handla om enskilda fall.
Men trots allt det här som händer nu, så kan man ju ändå konstatera att under de här två åren som har gått sedan MeToo startade, så har vi ju ändå varit med om någonting som man ju nog kan kalla en revolution, eller hur?
Nu, det här talar jag också med Matilda Gustafsson. Att, för här i Sverige känns, när man läser tidningsrubrikerna och ser kommentarsfält och så vidare, så känns det ändå som en så väldigt stark motreaktion har funnits mot just uthängningar och publiceringar, att det har handlat så väldigt mycket om det. Men hon som ändå har stått i en ganska central roll under de här åren som gått och liksom stått mitt i stormen med både sitt eget avslöjande och sen den här stora krisen som kom efter det inom Svenska Akademien, så hon såg ändå på något sätt ljusare på saken och så talade liksom om en förändring i blicken, i den kollektiva blicken på trakasserier och övergrepp, och om att unga idag har liksom ett annat språk och ett annat andra verktyg för att identifiera var gränsen ska gå.
Precis, stora förändringar med alla möjliga konsekvenser på det privata planet för många och i den offentliga debatten. Tack så jättemycket Marianne Sundholm för det här samtalet. Vi har pratat om efterdyningarna till MeToo-rörelsen i Sverige och lite också i Finland. Och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!